Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Herre Jesus, hjälp oss att ge dig den ära som tillkommer dig som allsmäktig Gud. Och lär oss ta vara på dina befallningar så att vi troget kan vara dina vittnen på de platser du ställer oss. Sänd din ande till oss så att vi tror ditt ord och tar vara på det. Amen. Som predikotext lyssnar vi till evangelietexten för Kristi himmelsfärdsdag, eller den första årgången. Det är från Markus 16, verserna 14-20, där orden lyder i Jesu namn. Till slut visade han sig för de elva när de låg till bords, och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Och han sa till dem: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna. Och dricka de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka. Och de ska bli friska. När Herren Jesus hade talat till dem togs han upp till himlen. Och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem. Och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi ska ta fram fyra saker ur vår text. Först en kort notering om själva texten. Sen missionsbefallningen där ordet om dopet och tron ingår. För det tredje de tecken som omtalas. Och det kommer nog att uppta kanske större delen av vår tid. Och slutligen betydelsen av att Jesus sitter på Guds högra sida. Vi behöver först säga någonting om texten. Den ingår i ett avsnitt som inte finns i de allra äldsta handskrifterna. Verserna 9-20 i Markus 16. Eftersom vers 8 slutar väldigt abrupt. Det står eftersom de var rädda allra sist där. De sa ingenting till någon eftersom de var rädda. Så menar många kommentatorer att Markus egen avslutning har gått förlorad. Det kan inte ha slutat så där tvärt, tänker man. Det finns olika gissningar till orsaken. Varför det kan ha slutat, den har förkommit eller att han blev avbruten av någon förföljelse eller någonting. Verserna 9-20 ingår då i alla senare avskrifter. Och i stort sett sammanfattar de här verserna innehållet från de andra evangelierna. Det är inga problem med texten. Det finns också handskrifter som har en kortare avslutning. I början av vår text klandrar Jesus lärjungarna för deras otro och deras hårda hjärtan. Det är en uppföljning av det som står i vers 11, att de inte trodde på Maria Magdalenas vittnesbörd, att han levde. Och vers 13, att lärjungarna inte heller trodde på de två som hade vandrat på vägen till Emmaus. Det här är ett starkt vittnesbörd om att de här texterna verkligen är äkta. Att det inte är någonting som har blivit uppdiktat. För vanligtvis är det och var så att om man vill dikta upp någonting och hitta på någonting så då förskönar man situationen för dem som berättar. Men här är det ju väldigt negativt mot lärjungarna. Det framställs i en synnerligen ofördelaktig dagar. Och det gjorde inga ansträngningar att dölja det. För de ville förhärliga sin herre. Inte sig själva eller sina förtjänster. Sen har vi den andra frågan, dopet och tron. Jesus ger lärjungarna i uppdrag att gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Det betyder förstås att evangeliet ska predikas för alla människor. I Matteus 28 ger Jesus uppdraget att göra alla folk till lärjungar. Och där ger han också befallning att döpa. Här finns en utsaga i Markus som grovt har missbrukats av döparsamfund. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. För att motivera troendedopet, alltså det att man först måste tro och bekänna på ett konkret, på ett aktivt sätt, personligt sätt, innan man kan bli döpt, så har man här gjort en tidsordning så att man menar att först kommer tron och först efter det kommer dopet. Men det finns ingen sån tidsföljd här i texten. Ordagrant lyder texten: den troende och döpte ska bli frälst. Ja, egentligen handlar det om en verbform som inte är särskilt lätt att översätta till svenska, eftersom vi inte har en sån tempusform som aurist, som det heter finns i grekiska. Det är en tidsform som säger att det är någonting som har skett och som fortsätter med sin verkan idag. Det som har skett är naturligtvis att man har kommit i tro och fortsätter att tro, och att man har blivit döpt och lever i sitt dop. Dopet har fortfarande kraft. Det här är ett uttryck som man alltså måste slå vakt om för att man ska ha en klar förståelse för det här. Att tro och bli döpt hör ihop. Det är samma sak det som att få syndarnas förlåtelse och leva i syndarnas förlåtelse. Frälsningen vilar på dessa båda. Nämligen den grundar sig på det som skedde när vi började tro. Ja, egentligen är det ju inte tron det grundar sig på, utan det som tron omfattar, det som Jesus gjorde. Och det grundar sig också på det att vi har blivit döpta. Om någon frågar om vi är kristna eller om vi har blivit rätt döpta, så då kan vi gå till kyrkböckerna och se: är jag döpt? Det är ett historiskt faktum. Det får jag grunda min trosförvissning på. Sen i fortsättningen: dopet är verksamt tack vare ordet, och det är verksamt i genom att leva av ordet som den heliga ande leder oss in i genom nådens medel, när och var det behagar Gud. Eftersom ordet lovar rik välsignelse åt den som blir döpt, så får vi också lita på att anden ger tron i dopet. Det är inte så att vi ska se på ett litet barn som oförmöget att kunna tro. Därför att då definierar vi tron fel. Tron är att vila i Jesus, att ta emot hans gåvor. Därför kan ett litet spädbarn också tro. Och så kan det bli döpt. Båda dessa saker. Men det finns en sak som leder till fördömelse. Den som inte tror ska bli fördömd. Där står det inte att avsaknaden av dopet leder till fördömelse. Vi vet ju hur det var med rövaren på korset. Han vände sig till Jesus och bad om en tanke. Jesus lovade honom paradiset. Han hann inte bli döpt. Det är inte avsaknad av dopet som fördömer en människa. Däremot är det farligt att förakta den instiftelse som Jesus har gett oss för att vi ska få en trygg förvissning om att vi har del i hans frälsning. Föraktar vi dopet och gör det till någonting som är beroende av oss, vad vi gör, så betyder det att vi inte låter Jesus göra hela frälsningen. Och föraktar vi dopet och säger det är ingenting annat än spädbarnsbegjutning, att man gjuter lite vatten, det har ingen betydelse, då föraktar man Guds ord. För det är ju Guds ord som tillsammans med dopet gör detta stora under, den nya födelsen. Om vi här tänker på dopbefallningen i Matteus 28 så ser vi där att Jesus förutsätter undervisning. Döp dem och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Att döpa utan att lära, som det ofta sker i folkkyrkans församlingar idag, är ett allvarligt brott mot Jesu uttryckliga befallning. Sedan ska vi se på orden om trons följder, och det är vi tvungna på att se på lite grundligare eftersom det också har blivit förorsakat missförstånd. Nämligen de här orden. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna. Och dricka de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Hur många av oss har druckit dödligt gift utan att det har skadat oss? Det lär ha funnits sådana som har gjort det med hänvisning just i de här orden. De har menat att de har gjort det som ett trosprov. Att de verkligen har en stark tro när de vågar dricka gift. Följden har varit ödesdiger. Dricker man gift dör man. Varför skyddar inte Gud dem så som Jesus lovade? De här orden ger oss inte rätt att missbruka Jesu löften. Det lär vi också av berättelsen om hur Jesus frestades av djävulen. Då föreslog djävulen att Jesus skulle hoppa ner från templets utsprång många tiotal meter ner i avgrunden på sidan om templet. Och så sa djävulen, Gud har ju sagt, jag ska ge mina änglar befallning om dig så att du inte stöter din fot mot någon sten. Du kan lugnt hoppa. Det här är löftet. Gud ska ta vara på dig. Jesus visste svaret. Han sa, du ska inte fresta Herren din Gud. Det som djävulen försökte med, det var att tillintetgöra Jesus genom en frestelse. Jesu ord uttrycker ingen automatik. För det uttrycker inga obetingade löften. Jesus säger bara att sådant kommer att hända. Han har inte sagt hur ofta, att det alltid ska ske, utan han har sagt det kommer att ske. Och så hände det också. Jesus säger ju också att lärjungarna kommer att drabbas av många svårigheter och av fiender. Men den stund när hans lärjungar står inför sådant och hotas till livet, då kan Gud som ett vittnesbörd låta ett under ske. Och det skedde också, det har vi vittnesbörd på. I Apostlagärningarnas 28 kapitel berättas om hur Paulus blev anfallen av en huggorm. Det var på Malta när han och hans följe hade rest, upplevt skeppsbrott och kastades upp på en ö. Och så berättas det där att en huggorm högg tag i Paulus. Och så trodde de infödda där på ön. De kände ju till vad det var för orm. De trodde att han skulle svullna upp och sen falla död till marken. Men Paulus bara skakade av sig ormen i elden. Han led ingen skada. Det var ett vittnesbörd att Paulus ingalunda var en mördare som de trodde, utan han var Guds redskap. Hur är det då med tungotal, som i våra dagar upphöjs till ett särskilt tecken på andens smörjelse? Eller ett dop i anden, andedop. Man menar på en del håll att sådant tillhör alla kristna. Och att man inte är en riktig kristen om man inte har fått den här gåvan. Det måste vi då se på lite närmare. Den är så missförstådd, den här utsagan och den här frågan. Apostlagärningarna nämner fyra händelser med utgjutelser av andens särskilda gåvor. Däribland förmågan att tala främmande språk. Den första händelsen är pingsten. Och det är ju föremål för nästa söndags, pingstdagens, betraktelse. Den andra händelsen är när evangeliet når Samarien genom evangelisten Filippus. Det omtalas i Apostlagärningarnas 8:e kapitel. Filippus, evangelisten, som egentligen var utsedd för att göra tjänst vid borden som en diakon, han fick i uppdrag av Gud att gå till Samarien och predika för detta folk där. Detta föraktade folk som inte var godkända av judarna. Och så står det så här från 14:e versen. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande, eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade händerna på dem och de tog emot den helige ande. Nu undrar vi förstås, vad är det här? Bara döpta i Herren Jesu namn. Är det inte ungefär som vårt dop, det, att vi bara är döpta? Om vi inte har fått någon särskild manifestation och när vi blev döpta börjar tala i tungor, så är vi bara döpta. Fattas det inte någonting i sådana fall? Det är ju så karismatikerna säger. Men nu ska vi notera. Det här handlade om samarierna. Det var alltså ett folk som var föraktat för att det inte var riktiga judar. Det var ett blandfolk. De hade inte varit med vid pingsten. Där hade de inte tagit del av de övernaturliga gåvor som anden gav. Men innan vi går till att granska varför det kunde vara så här att just de skulle ta emot den heliga ande på det här sättet, ska vi se på den tredje och den fjärde händelsen också. Den tredje händelsen omtalas i Apostlagärningarna 10. Det var händelsen i Cornelius, hedningen Cornelius hus. Där Petrus predikan verkade så att anden föll över dem som hörde ordet. De talade i tungor och prisade Gud. Då Petrus lite senare i det 11:e kapitlet berättar om händelsen i Jerusalem använder han orden så som han föll över oss under den första tiden. Alltså den helige ande kom på ett särskilt sätt som inte hade varit vanligt sen den allra första tiden, alltså då på pingsten. Det har gått några år, kanske ett tiotal år sedan pingstens händelser, när Petrus fick det här uppdraget att gå till hedningen Cornelius. Men redan här hade skett en utveckling så att de extraordinära gåvorna inte mer var lika vanliga. Nu inträffar ett nytt skede när evangeliet når ut till hedningarna. Och den fjärde händelsen, det är en liknande berättelse i Apostlagärningarna 19. Och det är en berättelse också som verkar vara mycket besynnerlig. Paulus kom till Efesos på Mindre Asiens västkust. Där träffar han några lärjungar. Han vill ha reda på mer om deras trosåskådning. Vad är det för tro som ni har egentligen? Och frågar om de tog emot den helige ande när de kom till tro. Och då svarar de, nej, vi har inte ens hört att det finns en helig ande. Väldigt märkliga ord. Då frågar Paulus vad de har döpts med för dop. Och får veta att det var med Johannes dop. Men de hade inte hört om Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd och allra minst om pingsten. De hade inte hört att anden var utgjuten. De verkar alltså ha levt i en sekt som inte hade hört och känt till hela Jesu frälsningsverk. Det fattades en viktig del, nämligen avslutningen av hans frälsningsverk. Därför döper Paulus dem. Det finns visserligen också olika uppfattningar om det var verkligen då han döpte eller om han omtalade att de hade döpts vid ett tidigare skede. Men den mest naturliga läsningen är att det står att Paulus döpte dem sen och sen heter det när de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus la händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade i tungor och profeterade. Att det berättas så tydligt och detaljerat om det här visar att det är en speciell händelse. Det har inte återberättats från något av de andra ställena. i mindre Asien där Paulus var på Cypern, i Korint, i Filippi. Men här kommer det en speciell berättelse om just såna här saker. Vad beror det på? Det här var en manifestation att också de här lärjungarna som inte var Jesu lärjungar utan som tillhörde en sekt av något slag. De hade del av evangeliets nåd precis som judarna på den första pingsten, som samarierna i Apostlagärningarna 8, som hedningarna i Cornelius hus i Apostlagärningarna 10 och så här nu i Efesos. Det behövdes ett särskilt vittnesbörd så att judarna skulle respektera samarierna och hedna kristna som likvärdiga med judarna. Annars så kunde man ha sagt att de extraordinära gåvorna som föll över lärjungarna på pingsten visar att det var judarna och endast judarna som hade rätt till dem. Men inte hedningarna. Men nu demonstrerade Gud att också samarier och hedningar hade rätt till samma gåvor som judarna. Lika väl som såna hedningar som hade blivit döpta i en sekt där man inte kände till Jesus. Men det finns tydliga tecken på att det här inte gällde överallt och för alla som omvändes till Jesus Kristus. Det ställs inga krav på hur en kristen ska manifestera yttre gåvor av den helige ande. Det finns inga A- och B-lag. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Jesus. Så säger den helige ande genom aposteln Paulus. Det som Jesus utlovar som tecken som ska följa dem som tror förverkligas i det som vi läser i apostlagärningarnas berättelser. Såna tecken kan Gud ge när och var det behagar honom. Vi kan inte utesluta att han kan göra det nu, om det nu också behövs sådana för någon särskild grupp eller för något särskilt ändamål. Det är inte vi som ska bestämma över Guds makts avgränsningar. Men vi ska samtidigt komma ihåg att Gud inte motsäger sig själv. Om den lära som förkunnas i samband med sådana manifestationer strider mot Bibelns lära, då ska vi dra slutsatsen att det inte är Gud som talar och verkar. För vi vet också att antikrist är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Så står det i andra Thessalonikerbrevet 2. Han ska bedra dem som går förlorade med ondskans alla konster. Det är stora ting det. Och det är uttryckligen av antikrist och djävulen i sista hand. Därför ska vi vara på vår vakt så att ingen kommer med krav som går emot den heliga skrift. Och kommer och upptända våra känslor för yttre manifestationer som inte stämmer med Guds ord. Och så slutligen en liten stund angående det centrala temat för Kristi himmelsfärd. Att Jesus togs upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. I det här sammanhanget ska vi också anknyta till ett par termer från den lutherska dogmatiken. Jesu förnedring och upphöjelse. Jesus förnedrade sig genom att han avstod från sin fulla gudomlighet. Han blev människa i förnedring och led allt det onda som man kan lida som människa. Han var en sann människa. Han gick slutligen i döden för att ta bort hela världens syndaskuld. Men Jesus stannade inte i förnedring. Han bad i sin överste prästerliga förbön: Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Redan i sin död såg de som var med honom vid korset något av denna härlighet. Det sa den romerska officeren som övervakade korsfästelsen. Förlåten i templet rämnade så det blev öppet att gå in i det allra heligaste. Det är som en symbol för den slutliga frälsningen. Då det är öppet för vem som helst att gå in i himlen tack vare Jesu död och uppståndelse. Gravarna uppstod och många döda Gravarna öppnades och många döda uppstod. Och Jesus uppstod ur sin grav för att han hade makt att ta igen sitt liv som han gav av fri vilja. Och när han for upp till himlen återtog han sin fulla makt som Gud med alla de egenskaper som kännetecknar Gud. Att Jesus sitter på högra sida betyder att han utövar all makten. Den som bara Gud har rätt till. I både den apostoliska och den nicenska trosbekännelsen förknippar vi himmelsfärden med domen. Stigit upp till himmelen och sitter på faderns högra sida. Därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda. På vilkens rike icke ska vara någon ände. Det är därför vi idag firar Kristus som kung i hans härlighet. Låt oss tillbe honom i tron här och nu, tack vare att vi är döpta och förenade med honom till hans död och uppståndelse och därmed insatta i hans rike. Så att vi också får hälsa honom välkommen med glädje och hylla honom som vår kung när han kommer i sin härlighet på den yttersta dagen. Det får vi göra i full förtröstan på att det som vår kung har verkat för oss är syndarnas förlåtelse och därmed liv och salighet. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad i evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.